Jag har just kommit hem från Rom, Italien. Jag har alltid tyckt att de gamla ruinerna där är så vackra. Men den här gången fyller de mig med fasa. Inga tider eller tillstånd varar för evigt. Och det gäller även det här som vi är mitt uppe i nu. Det kanske är lika bra, tänker jag. I framtiden kommer de nog sucka av lättnad över att också den här civilisationen gick under.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Ach, Åsa, du är så svensk.
Ja, det var svenskt det där, va?
Ja, det var det. Det är sån någon världen under och svenskarna sänder ut ett sånt skrift med krig och undergång och apokalypsen är när.
Ja, det ska du lige förklara, Hilde.
Ja, jag ska förklara det, för att nu är det den uken här så sänder både Norge och Sverige och Finland ut nya råd om vad vi ska göra för beredskapens skull. Och i Norge så är det sån du må ha havregryn på loftet och här är beredskapsrådene och de är skärpa och krig tror jag nämns 3 gånger, men Sverige där kommer det en gul liten bok eller häfte i posten med bilder av droner och fly och krig på forsiden. Och här kommer alltså Åsa och säger att nå går civilisationen under. Ska bli lätta. Jag förstår det med ruin. Jag kan känna på ett slags vemod och tänker ja, kanske detta sker. Men
ja, men alltså jag sitter där och ska också säga den här svenska broschyren då. Där nämns alltså ordet krig 25 gånger. 25 okay. gånger. Yeah. Att det här är vad vi ska vara beredda på. Samtidigt som Sverige just har gått med i NATO för att slippa liksom hamna i krig. Det var ju så argumentationen gick. Nej, men jag tänker, när jag var där i Rom och gick runt bland de här ruinerna så kom plötsligt då den här nyheten att Ukraina har skickat långdistansrobotar in i Ryssland. Mm. Och Putin svarar med en kärnvapendoktrin. Och jag tillhör ju de där som tar honom på allvar. Jag undrar, vad händer nu? Mm. Vart är världen på väg in i nu? Är det tredje världskrig eller vad är det här för någonting? Och det blev väldigt, väldigt starkt den känslan jag gick runt i civilisationer som var högteknologiska, fantastiska för 2000 år sedan. Som nu bara är aska och stenar. Och... Mm. Ja. Hur har ni det då hos er? Nej, ja, det tycker alltså... allt bra.
Det går så det griner.
Ja, vi har ju talat om det här så många gånger för, ikke? Och vad heter det? I känner ju den stora danske författare Susanne Brøgger, ikke? Mm-hmm. Som är fylld 80 år.
Det år. Gratulerer Susanne
Brøgger. Susanne Brøgger. Hun beskriver vores tid som den mest narcissistiska av alla tider, ikke? Och jag har också sagt för att jag syns att där i den här undergångsföreställning är något extremt narcissistisk, fordi vi alle vil gerne være den sidste generation, ikke? Og jeg tænker det også i forhold til Biden, den her gamle mand, ikke? Som jo er blevet udraderet, altså først fjernet af sin egne, og så siden af Trump, ikke? Altså hans ærkefjende, ikke? Og ydmyget. Hans sidste handling, inden han går af, det er at give Zelensky tilladelse til at fyre 12 kæmpe missiler til en værdi af 10 millioner per styk, ikke, ind i Rusland. Det er en meget narcissistisk handling, ikke? Altså, ja, og jeg synes måske i virkeligheden, at man skal slå koldt vand i blodet. Ja. Og hvad hedder det? Ja, altså, jeg ved ikke, det er jo også helt grotesk, at jeg skal være optimisten i det her cirkus, ikke?
Nej, altså, jeg kjenner på det samme, Hassan.
Yeah.
Jeg må innrømme også at jeg synes den norske tonen, ja, det er alvorlig, så mye kan skje, vannreservene våre kan plutselig bli, altså, bombet på si, eller slått ut av en eller annen teknologisk greie. Vi har kabler som ryker, vi har det ene og det andre. Men altså, hvis vi begynner med denne her å male fram disse scenariene så tydelige, så tenker jeg at det er noe vel også da det blir lettere at det kommer til å skje. Å være beredt er noe helt annet enn å sitte og fryse i en krok og bare vente på at det skal skje.
Jeg holder med, og det er noe slags kommersielt narrativ det her undergångstänkandet. Antingen så er det Putin, liksom Kina, klimatet, AI, at mobilskärmarna gör oss dumma i huvudet, trollfabrik, det är allting. Ja, om man klickar och klickar och klickar och läser så blir man bang och rädd.
Ja, ja.
Men det är underbart att vara med er med denna familjeterapi, för ni har faktiskt stillat mig lite, så jag är lite gladare idag.
Ja.
Men det är riktigt, alltså vi talar ofta om de här alltså destruktiva ekokamrar, mm-hmm. men vi lever också i ett digitalt fälles ekokammer, som liksom illustrerar en nedåtgående spiral som måske inte har så mycket med verkligheten att göra, fordi riktigt många ting blir bättre och bättre, och nu nämnde du det här skibet som ligger ute i Kattegat lige nu, och som på i et smukt nordisk samarbejde, ligesom på foranledning af den svenske stat, der er blevet stoppet af den danske stat. Ikke? Mm. Et meget fint søskende fællesskab i forhold til det her kinesiske skib. Jamen, altså prøv at høre, forestiller man sig, at Xi Jinping har sendt den her... det her skib, som i øvrigt også hedder Xi Jinping,
næsten.
Ja. Ud for at rive to internetkabler over mellem... Altså, Finland og hvad, jeg kan ikke huske det. Altså,
Tyskland.
Altså, hvorfor? Altså, det,
jamen, nej, det kan han lure på, men det er da,
men,
vi kan...
Men sidst var der faldt mistanken jo efterhånden lige så meget på Ukraine, som den faldt på Rusland i forhold til de her North Stream-kabler, der blev revet eller sprunget i stykker, ikke? Og nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, fordi man kan hurtigt blive kaldt putinist eller trumpist, eller hvad ved jeg, i den her tid. Ikke? Men jeg synes bare, det virker ulogisk, at kineserne ligesom skulle bruge deres energi på at flå det her internetkabel over.
Men, altså, jeg har sett serien The Diplomats på Netflix. Alt er mulig.
Ja, du har ret.
Jeg
alt
ser
er
det som en dokumentar.
Ja.
Som er jo en ganske...
ja, og jeg har jo det her problem med ligesom at tage truslen fra Kina alvorligt.
Ja, det har du jo altså, sagt.
Ja, men det der forvåner mig lite grann, men...
Ja, men det er også mærkeligt.
Men framförallt funderar jag varför man inte ska ta kärnvapenhoten på allvar.
Men det går ikke an å ta alvorlig også.
Det provoserer mig, at det der ja. Skal være en ikke-fråga.
Ja. Men det er jo ikke et ikke-spørsmål. Jeg tror, regner med og håper at all verdens både diplomater og alt mulig annet jobber på høygir med et sånt alvorlig spørsmål. Men på det, når det gjelder det spørsmålet, så innser jeg min egen begrensning. Jeg tror at uansett hvor redd jeg er for atomvåpen, og jeg vokste opp med den redselen sånn som dere gjorde også, uansett hvor redd jeg er, så betyr det absolutt ingenting.
Nei, det gjør ingen forskjell.
Nei, det gjør ingen forskjell.
Nei.
Og da må en på et vis bare synge tre små kinesere på Høybroplass, som Hassan foreslo før vi begynte opptaket her.
Men om man tenker at det ikke spiller noen roll, da gir man jo også sånne signaler til de her diplomaterne som du setter som tiltro til, Hilde.
Nei!
De tenker vel også at det her er ikke så viktig. Jeg er en sånn der som tror på liksom massmobilisering.
Ja. Ja, men den massmobiliseringen, den finnes i et helt folk. Altså, det er ingen i hele verden som ønsker en atomkrig. Jeg tror ikke Putin ønsker noen atomkrig. Nei. Jeg tror ingen makter ønsker det.
Nei.
Men altså, hva som kommer til å skje, og alle det, jeg leser jo alle de analysene, akkurat sånn som alle andre. Men jeg kan ikke ligge våken av det også.
Nei, akta deg for denne svenske brosjyren faktisk, for du blir ikke glad.
Nej. Jo, men det er jo også selvfølgelig, det handler jo også om, hvad, altså, ja, et beredskab er fint, ikke? At være beredt. Jeg kan huske alle mine venner, der måtte, som godt måtte være spejdere, da jeg var barn, ikke? De havde jo det der slogan,
der hed,
vær beredt, ikke? Jeg måtte ikke være spejder, fordi mine forældre var hippier, og det var fascistisk at gå i uniform, ikke? Men mindre det var en kinesisk uniform, i øvrigt. Her, der har vi jo forklaringen. Ja. Jeg har jo gået i mavesko, ikke? Og haft rød stjerne i min kasket. Det er jo derfor jeg ikke...
Det er sødt.
Ja. Nej, men altså, jeg har alt det der, beredskab af en art, ikke? Jeg har tørkiks og vand på dunke i vores, lille ekstra rum her, ikke? Men hvordan skal jeg være beredt i forhold til en atomkrig? Altså,
nej,
det giver
det
ingen... Så skal jeg købe jodtabletter?
Ja. Nej, ikke for deg. Vi er for gamle for jodtabletter. Det virker ingenting. Barna dine kan ha jodtabletter.
Norsken, svensken
og dansken.
Han er sett på som en av Sveriges verste serievoldtektsforbrytere, Nytorgsmannen. I 2021 ble han dømt for 7 voldtekter, 8 seksuelle overgrep, 6 tilfeller av seksuell trakassering, blant annet 5 år skulle han sitte inne. Men i mars ble han prøveløslatt med fotlenke, til tross for at han flere ganger brøt reglementet, og nå er han tatt igjen. Nok en ung kvinne er voldtatt, og Sverige er rystet. Åsa, Nytorgsmannen. Hva er dette for noe?
Nytorget kan jeg si, det ligger 200 meter herifrån der jeg bor, så det her er en mann som har rørt seg i mine områden.
Mm.
Det er en liten spesiell form av voldtektsmann, eftersom han drogar kvinnor. Han tar hem dem och drogar dem och sen så tar han på dem på ett sätt som är sexuellt övergrepp medan de sover och så filmar han det här. Och sen så att det är många kvinnor som har blivit utsatta för hans övergrepp utan att veta om det. De har förstått det först efteråt när polisen har hittat filmer på dem i mobilen. Så det är en väldigt speciell, och ni som vill veta mer så har SVT en dokumentär om honom som även ni i Norge och Danmark kan se. Ja, han släpptes ut efter 2/3 av tiden trots att han har misskött sig i fängelset, och så har han nu gripits misstänkt för en ny våldtäkt nere i Lund. Han är alltså inte dömd än. Det jag tycker är intressant här nu, det är ju dels reaktionerna här. För att nu tycker, det är väldigt ofta som med just våldtäktsmål att politiker från höger till vänster då använder ett enskilt fall för att argumentera för straffskärpningar. Och det har ju naturligtvis kommit ett brev på posten här nu också. Men sen är ju den fråga som man måste ställa sig, vad gör man med män som begår våldtäkt gång på gång på gång på gång? Mm. Vad ska det vara för straff egentligen? Vad säger ni?
Här har i alla fall det hela det politiska spektret i Sverige varit ute och fördömt denna saken, och vi hör här Ulf Kristerssons reaktion på Aftonbladet TV.
Det är alldeles uppenbart att återfallsförbrytare som är farliga och där det finns tydliga tecken, de kan inte släppas ut och begå nya brott. Vi ser det här gång på gång.
Det verkar ju som att alla nå angre fryktelig på at han ble sluppet fri og prøver løslatt, og mener at her skal det innskjerpes igjen med denne type serieforbrytere. Stemmer ikke det?
Jo, absolut. Och sen så finns det en diskussion om han kanske, om han hade dömts till sluten psykiatrisk vård istället, så kanske han hade suttit in längre.
Mm.
Eller kommit ut tidigare, det vet man ju inte heller. Men det är ju så få som döms för det idag. Nej, men frågan är här är ju, vad ska man göra? Alltså för att vi har ju höjt straffsatserna flera gånger för våldtäkt i Sverige.
Mm.
Vi har infört en samtyckeslag och så vidare. Vi har ändrat definitionerna för vad en våldtäkt är.
Mm.
Men det går ju inte att ha en nollvision vad gäller mäns våld mot kvinnor.
Mm.
Det är ju svårt liksom, för att det sker ju ändå. Vad tänker du, Hassan, som den enda mannen här i sällskapet?
Ja, men jag sitter och tänker att vi har ju tidigare genomgått det faktum att ungdomen, inte kun i Norden, men faktiskt globalt sett, splittes i två lejre. Det är männen på den ena sidan som blir mer och mer højreorienterede, de unge mænd, og de unge kvinder, som bliver mere og mere, eller fastholder deres venstre, mere venstreorienterede position. Ikke? Bortset fra på det område, der hedder straf for voldtægt. Mm. Ikke? Her der er de unge kvinder endnu hårdere end de unge mænd, og ønsker hårdere straffe. Ikke? Så der er jo ligesom en, hvad kan man sige, et fælles ønske om, at voldtægt skal straffes ekstra hårdt. Ikke? Mm. Og det må man jo tage til efterretning. Jeg synes, det er interessant diskussionen i Sverige lige nu, fordi som jeg ser det, så cirkulerer den omkring to emner. Det ene er mængderabat, ikke? Mm. Og det andet er vilkårlig løsladelse eller vilkårlig frigivning, ikke? Prøveløsladelse, ikke? Mm. Som man åbenbart i Sverige kan opnå per automatik. Ikke? Mængderabat er det her faktum med, at hvis man ligesom bliver dømt for et antal forbrydelser, så bliver de ikke lagt oven i hinanden. Det vil sige, hvis du har stjålet 10 biler, så får du ikke en måneds straf per bil. Du får ligesom en straf for et tyveri, ikke? Og på samme måde med voldtægt. Ikke? Ja.
Ja, og jeg må indrømme, at rent kroppslig så reagerer jeg jo først og fremst på, at han blev prøveløslatt efter at have truet nogen i fængsel med at dræbe, med at på en måde overtrå så mange altså regler inne i fængslet, og så blir han allikevel prøveløslatt, og man tror at det er greit å bare sette på en fotlenke, når man vet at det er en risiko for at det kan skje igjen. Og hvis han nå blir dømt igjen for denne nye voldtekten, så tenker jeg for denne unge kvinnen som dette, som han har nå ødelagt livet til, så er det noe med en rettsstat som ikke fungerer. Men det er jo, hvis han er en serie voldtektsforbryter, som jo han er, og ikke bare voldtekt, men annen seksuell trakassering, om det er en lidelse eller noe annet. I Norge har vi jo nå en stor sak med en lege. Frosta-saken blir dette kalt. Frosta er et lite lokalmiljø, der lege Arne By ble tiltalt for voldtekt av 87 pasienter i et pittelite lokalmiljø. Han skal ha misbrukt stilling som lege for seksuell omgang med 94 kvinner, altså det er kvinner som kommer inn på hans kontor, skal undersøkes for hva det nå enn måtte være i kroppen, og han ender med å ta av dem, holdt på seg, de må kle av seg på underlivet, han sjekker underlivet og filmer bruk av vibrator og veldig mye andre greier inne i dette lokalmiljøet. Så, altså 10% av kvinner i dette samfunnet skal ha opplev dette av den legen. Og da er det jo også liksom, hva er det? Og hva gjør man med, altså, dette har jo skjedd flere ganger i historien.
Ja, visst. Nei, altså, når jeg bare tenker, om man da tar den mannen, og tar eksemplet med mengdrabatt, om man ikke skulle tillämpa noen form av mengdrabatt, om den her läkaren har utført 87 övergrepp, låt säga at han döms for ett övergrepp, bara då att det skulle vara en våldtäkt på 3 år. Då skulle vi döma honom till 201 års fängelse. Det blir också konstigt, va? Så att den här mängdrabatten har ju ändå någon idé om proportionalitet trots allt till vad ett liv är. Mm. Det, alltså hur långt ett liv är. Så tror jag. Så att men detta vill inte jag försvara. Jag vill inte med detta försvara domen mot nytorgsmannen. Jag tyckte att det var lågt. Men
det var väldigt
vad gör man med de här figurerna då? De som faktiskt inte våldtar en gång utan som gör det seriellt. I Norge de måste väl ändå få någon form av behandling, tänker jag. Men inte jag vet inte om nytorgsmannen har fått någon behandling, gått i terapi och kommit ut som en bättre människa. För vi har andra exempel nämligen på seriella våldtäktsmän i Sverige som inte har återfallit i brott efter straff.
I Norge har vi ju en maxstraff på 21 år för extremt grova våldtäkter. I Sverige så är väl den maximumstraffen 10 år.
Tror jag.
I Danmark 12. Men ja, det.
Der er jo nogle jurister, som siger, at de her store forskelle i strafudmålingens omfang, at de forbinder sig til den samtykkelov, som vi har i både Danmark og Sverige, men som man netop ikke har i Norge, ikke? Mm. Og at de juridiske protester mod at indføre samtykkeloven i Norge også hænger sammen med, at man har sådan en stor straframme, ikke? Ja. Jeg prøver at høre, det kan man jo ikke svare på det her, hvad skal man gøre, men jeg synes da helt sikkert, altså i Danmark har vi nogle betingelser for, at man kan blive prøveløsladt før tid, ikke? At man har ydet en særlig indsats for ikke at begå ny kriminalitet, altså for eksempel ved at deltage i behandlings- eller uddannelsesforløb, ikke? Altså det er afgørende, at man gennemgår det for at blive løsladt før tid. Ikke? Mm. Og så synes jeg, at diskussionen omkring mængderabat er kompleks. Altså fordi, ja, du har ret, Åsa, det bliver så 201 år for de der til nogen overgreb. Ikke? Og det går jo ikke, naturligvis. Samtidig må man jo sige, at noget, som er notorisk, ikke, eller gentagende, det bliver jo nødt til at blive straffet hårdere end noget, som
absolut
er en enkelt forseelse.
Absolut.
Ja.
Visst.
Du lytter til norsken, svensken og dansken.
Nå har vi jo en ekstrem situation i Norge, nemlig at Marius Høiby, kronprinsessens sønn, er pågrepet. Han er anklager for to voldtægter, og han er fengslet for en uke. I tillegg så er han også anklaget for psykisk og fysisk vold mot sine ekskjærester. Her kan vi høre kronprins Håkon fra TV 2.
Det er alvorlige anklager som Marius står overfor. Og i dag tenker vi selvfølgelig på alle de berørte. Så må politiet få lov til å gjøre jobben sin, og rettsapparatet få lov til å gjøre sin jobb. Og det har jeg tillit til at de gjør på en god måte.
Det er jo en ekstrem situation på mange vis. Kronprins Håkon, som er på reise, han har nå kastet sig på flyet, er på vei hjem. Og det stiller spørsmål selvfølgelig med monarki, men først og fremst så tenker jeg også at denne saken bør nå handle om Marius Høiby, først og fremst. Og med en tillit til at politiet og rettsvesenet gjør den skikkelig jobb, og at han blir behandlet som et hvilket som helst annet menneske. Hva tenker dere?
Jeg tenker, som svensk blir man forvånet over at noen kan hektas i en vecka. I Sverige så hektas man ikke på en, eller fengslet som du sa, på en bestemt tid sådär, i väntan på rättegången. Men vi kan ha obegränsat det långa häktningstider, så det är väldigt märkligt. En annan grej som jag funderar på, i Sverige så kallar vi Marius för bonusprinsen.
Ja, det har jag sett.
Och det är så konstigt, för att han är ju inte prins.
Nej.
Han är ett bonusbarn i kungafamiljen, men han är inte en prins. Och vilket kanske har bidragit till hans problem.
Mm.
Jag var... Alltså, först så var det väl en diskussion i Norge om att han inte blev behandlad som andra, eftersom hans föräldrar och mamma skyddade honom, varnade honom och så vidare. Det skulle ingen av dem våga göra nu. Nu tror jag han, jag tror han blir behandlad som alla andra. Jag gissar det faktiskt. Kanske hårdare eftersom man skriver om det. Så att man inte skulle gjort med någon annan.
Jeg tror det er en hårdere straf det her, ikke, fordi straf, hvad hedder det, både retssagen og strafudmålingen og den eventuelle afsoning foregår jo i fuld offentlighed, ikke?
Just det.
Og derfor tror jeg, at det er en voldsomt meget hårdere straf, ikke? Altså for noget, som han egentlig, altså han har jo nydt godt af privilegierne, ingen tvivl om det, men det er jo ikke noget, han har valgt det her. Altså han har jo ikke valgt, at hans mor skulle gå hen og forelske sig i den norske kronprins, vel? Og det rammer hårdt. Men det er rigtigt, når du taler om hvad der er den udløsende årsag til den her vanvittige opførsel, ikke? Det er jo også, kan jo også være rigtig interessant. Altså, vi ved jo fra talrige undersøgelser, at en altså en pludselig opstået fornemmelse af meget stor magt ødelægger vores hjerner. Altså det er meget få mennesker, der ligesom kan håndtere det privilegium, det er at have magt, ikke? Og hvis den er pludselig opstået, så bliver vi sindssyge oven i hovedet. Ikke? Vi kan simpelthen ikke håndtere det, nogen af os, rigtigt. Men? Og det fucker med vores principper, vores moral, vores billede af os selv og vores billede af omgivelserne osv. Og, og det er da rigtigt, der ligger der en mistanke om, at den her udnævnelse til bonusprins, ikke? Som så jo ikke er en formel, men en uformel udnævnelse, at den ødelægger et ungt menneske, ikke?
Frygtelig. Det er Brynjar Meling, som er såkalt kjendisadvokat i Norge. Han var blant annet Mulla Krekars advokat i sin tid, men han figurerer ofte i offentlighet, men han sa jo også at det pågår hundrevis av denne slags rettssaker i Norge hver eneste uke. Ingen omtales i mediene.
Nej, nej. Samtidigt så ja, det er inte ointressant at det er kronprinsparets bonusbarn som...
Nej.
Som gör det här därför att det som legitimerar att vi har en monarki alltid när man får höra det. Varför ska monarki och inte republik? Så är det att de ska föregå med moraliskt högtstående exempel. De ska vara några som vi tittar på, inspireras av. De ska skapa harmoni och trygghet i en nation. Och så blir det så här. Det är ett enormt ansvar som faller på kronprins Håkon här, men också på Mette Marit såklart. Mm. Det stökar till det för dem som tycker att kungafamiljen ska vara ren och oförvitlig.
Alltså, där är ju någon i Danmark som misstänker vores gamle dronning, Margrethe den anden, för att ha abdiceret for at redde kongefamilien, ikke? På grund af den mistanke, der lå om, at kronprins Frederik havde en affære med den her Casanova-dame, ikke? Fra Argentina, var hun vist, ikke? Nede i Spanien. Altså, man kan jo sige, måske er svaret på den her krise i forhold til den yngre generation, at den norske konge nu abdicerer og overlader tronen til den her yngre familie, som så må, steppe op og tage ansvaret på sig for at drive familie på en anden måde.
Der er en ting til, som må ske i så fald, tænker jeg, og det er, at kronprinsessen, da, som på vej ind i dronningstolen, er nødt til at gå ud og gøre noget med saken voldsudsatte kvinder. Hun må være ekstremt tydelig i det spørgsmålet.
Helt klart, ja.
Men altså, nu er sympatierne for den norske monarkin nere på 62% i en undersøgning den her veckan. Det der kommer at ændre sig. Det gör det alltid. Monarkin har en förmåga att överleva de konstigaste av kriser. Det för jag som är republikan kan ju beklaga det. Men så är det. Så att de som är oroade nu för monarkins framtid i Norge tror jag inte behöver vara det särskilt länge. För det där kommer att repareras.
Hiss och diss.
Åsa, vad är det du har märkt i den sista uken av goda och positiva nyheter?
All right. Ja, min hiss den här veckan, det är ju 4 år sedan som den dansk-palestinske poeten Yahya Hassan dog, 25 år gammal. Mm. Och nu har det kommit ut en bok om familjen Hassan. Det är författaren Steffen Stoberger, eller vad heter han?
Det lät gott.
Det lät gott. Ja, han har samlat i alla fall Yahya Hassans mamma och hans syskon som berättar om sig själva och om sin bror. Jag har nästan läst ut den här boken.
Nej,
och jag hoppas att vi ska få tid att prata om den här i podden framöver, att ni också hinner läsa den. Veckans diss. Ja, den gamla socialdemokraten Jens Stoltenberg, han ska nu bli ordförande för den här lite hemlighetsfulla Bilderberggruppen the establishment par preference. Jag tycker ju att den här sympatiska och på många sätt väldigt kloka norrmannen borde ägna sig åt bättre saker.
Med mindre han inviterer norsken, svensken og dansken til det første møtet.
Just det. Ja.
Hassan?
Ja, altså, min his går til Danmark, og mere specifikt ved Victoria Kjær Tejlvig, som er blevet kronet som Miss Universe. Det er det første gang, Danmark vinder den konkurrence.
Gratulerer!
Udover det, så er det første gang i 20 år, at en blond kvinde vinder titlen som Miss Universe.
Det måske kendes jättebra.
Ej, det er så fantastisk, ikke? Og Victoria Kjær Tejlvig har nogle mærkesager. En af dem er dyrevelfærd. Så kan hun godt lide at fortælle om sin vikingeoprindelse, og hun elsker at tale om Danmark. Tillykke til Victoria og til Danmark. Min uges dis går endnu en gang til togdriften i Danmark. Jeg skal altid vælge mellem, om min dis skal gå til skat, til forsvaret eller til togdriften. Mm-hmm. Men i denne uge er det togdriften. Mere specifikt, et ret nyt tog, som er blevet oprettet, en forbindelse, der er blevet oprettet fra Aalborg til Aalborg Lufthavn, så man kan få fragtet passagererne frem og tilbage. Man har brugt 300 millioner på denne her banestrækning, som har 29 daglige afgange. Den fragter i gennemsnit 41 passagerer. Altså færre end halvanden passager per afgang.
Men,
hvad med dig?
Ja. Min hiss, det går til en bok, en liten, veldig liten bok som heter Stargate, som da den kom ut, det er Ingvild Rishøy som er forfatter, da den kom ut, så ble den kalt et sekulært evangelium for vår tid. Det er på et vis et slags piken med svovelstikkene, men for vår tid. Og den kom ut og er nå blitt oversatt til engelsk, og den første som var ute og likte den var Dua Lipa, så artisten som delte den til hele sine millioner av følgere. Nå er det Oprah Winfrey som faktisk har kastet seg over Ingvild Risøys lille bok. Og det er noe nydelig det da jeg leste den, så jeg fikk tårer i øynene, og det handler om to jenter som vokser opp med en alkoholisert far, og de skal prøve å lage seg til jul. Og den er vakker og sterk, og jeg elsker at det er et sekulært lite juleevangelium for vår tid.
Ja, den er veldig fin, den boken.
Ja. Min diss, den går til at denne uken har det vært mannsdag, og har vi egentlig vært opptatt av det? Nei, det har en ikke, som helt vanlig. Der er tilsvarende nok så mange kvinnedager. Mannsdagen kommer, og det eneste man ser er en eller annen slags ironisering over at mannsdag i det hele tatt finnes. Og det er til tross for at en kunne ha snakket om menn og de utfordringer som mange menn opplever hver eneste dag, så gjør man ikke det. Så neste år så blir det en stor mannsdagsspesial her fra oss, vil jeg nå allerede love. Er dere med på det?
Ja, helt klart.
Ja. Helt klart.
Ja.
Hiss og diss.
Over til en annen gjenganger i rettsvesenet, nemlig Rasmus Paludan, mannen bak partiet Stram Kurs, oppbildner til koranbrenning og provokatør, er nå i retten for å ha sagt på sin YouTube-kanal at islam er drap, ydmykelse, herverk og fornedrelse mot alle som ikke er muslimer. Fra før så er han dømt i retten i Sverige. Omtale av den rettssaken har skapt storm, blant annet for den populære podcastverten Ditte Åkman. Siste avsnittet av sladderpodcasten Det vi taler om har fått kritikk fra selskapet bak Podimo. Det er en stor dag for Danmark, så du Hassan, da de her sakene her kom ut, at Paludan er da under anklage her og der? Jeg vet
ja,
ikke,
altså, som du siger, han er dømt i Sverige under anklage i Danmark. Mm. Dommen falder i disse dage, ikke? Og det er jo blandt andet for at sige, at araber og afrikanere er uintelligente, de arbejder ikke, og de er kriminelle, ikke? Mm. Og at muslimer er virkelig gode til at myrde, sagde han i Sverige, ikke? I Danmark har han jo talt mere specifikt om somalier. Mm. Altså, at den gennemsnitlige IQ i Somalia er 68, og at den for en orangutang vist nok er 69, ikke?
Ja.
Og dette er blevet repeteret i podcasten, det vi taler om, som er en af de allermest populære podcasts i Danmark. Det er en sladder podcast, ikke? Den her påstand er blevet gentaget, ikke hvad kan man sige videreformidlet, men gentaget, ikke, med af verden, dit Okman, med altså med et fokus, som er lidt uklart på den måde, at hun tager ikke tydeligt afstand til hans udtalelse. Senere i programmet så udfordrer hun den og så videre. Men hun har ligesom lagt sig fladt ned og sagt, undskyld, jeg er ikke racist, jeg sammenligner ikke somalier med orangutanger. Og jeg er ikke racist, jeg sympatiserer ikke med racistiske holdninger, klart og tydeligt, ikke, siger hun ligesom. Det, der er interessant, synes jeg her, ikke, det er, hvordan de her shitstorme så opstår og ligesom spinder ud af kontrol. Ikke? Fordi nu ser man jo tydeligt alle Ditte Okmans modstandere komme ud. Det kan være nogen, der er trætte af hendes sladder-podcast, som ikke kan lide hendes stemme, men det kan også være hendes politiske modstandere. Ditte Okman er tydeligt pro-israel, og hun har selv jødisk oprindelse, og mange af de på især på venstrefløjen, som er pro-palæstinenser, markerer sig nu ved at sige, se bare, hun er vanvittig, hende her, pro-israeleren, ikke? Hun er nemlig tydeligt racist her, ikke? Mm. Men man ser også tidligere medlemmer af hendes panel, som ikke længere er medlemmer, der er ude og tager afstand, ikke? Mm. Det er, altså, det er sådan et scenarie, som er så altså, forudsigeligt på en eller anden måde, ikke?
Jo. Anni, jag börjar tänka så här, om du säger att hon pratar om det här med att hon jämför Somali med orangutang genom att då återge vad Rasmus Paludan har sagt. Men att hon gör det på ett oklart sätt, säger du. Då är väl syftet med att börja babbla om det där är väl oklart då. Jag kan ju tycka att jag menar ju att yttrandefriheten hennes i det här fallet är ju inte hotad bara för att man ifrågasätter vad hon säger.
Nej, men det tror jag heller inte hon har påstått att hennes yttrandefrihet.
Men vad menas med shitshow här då i så fall?
För jag menar,
om man tar upp det där ämnet så händer väl någonting med de som lyssnar.
Jo, men det är ju det man ju försöker att lave med en shitstorm, det är en karaktärdefinition, ikke? Hun siger ikke, jeg har ikke hørt hende sige, at den her shit, at hun er i en shitstorm, og den er urimelig. Det er medierne, der kalder det en shitstorm, ikke? Og hun siger så, fastholder hun ikke er racist, ikke? Altså, hvad hedder det? Hun gentager lidt for ukritisk nogle undersøgelsesresultater, som er tvivlsomme, ikke?
Men hvorfor gør hun det ukritisk, da? Hvad bottner det i?
Det
er det ikke en fordom, det handler om fra början då?
Altså, at hun skulle have de fordomme over for Somalia?
Jeg ved ikke, jeg har ikke lyssnat på programmet, men i Sverige nu så eller överhuvudtaget så tycker jag att det är liksom det börjar bli som ett självspelande piano. Någon säger någonting, blir kritiserad för det för oss och säger nej, men jag är inte rasist. Jag bara sa något.
Ja. Yeah.
Om man bara tänker så att munnen kan gå utan att någon annan ska reagera och fundera vem är det egentligen som pratar, då tror jag nog man har missuppfattat hela grejen med yttrandefriheten, för den innebär också reaktioner på det man säger. Det måste vara så.
Ja, helt klart. Der er jo forskellige beskrivelser af, hvad det vil sige at være racist, ikke? Nogen mener det er, hvis du erklæret har tilsluttet sig en isme, som er racismen, at du mener, at din egen, det er jo i virkeligheden et abstrakt begreb, fordi der findes ikke racer. Der findes kun rent genetisk en enkelt race, ikke, som er menneskerasen. Ikke? Men lad os sige, at man ligesom har man har tilsluttet sig en isme, som siger, at den hvide race er overlegen. Mm. Altså, så er man jo racist. Det er der jo ikke nogen tvivl om, hvis man siger det om sig selv, og det er der jo mennesker, der gør. Ikke? Men jeg synes, at i denne her tid, ikke, så er der de her stempler, vi kan påføre hinanden, som handler om udhængning, udskamning i den offentlige gabestok. Og det, man ønsker i sidste ende, det er at få fjernet nogle mennesker fra den platform, de har. Hvis man er helt andre årsager, er uenig med dem, ikke? Mm. Og det er, ja. Altså, jeg har frygten for en række af den slags stempler, ikke? Racist, sexist, chauvinist, trumpist, putinist, sionist. Altså, det er stempler, som jeg frygter at få hæftet på mig.
Ikke? Jo, det, og det forstår jeg. Altså, jeg har ju också massa stempler på mig, og det er fruktansvärt obehagligt och sådär. Men jag funderar bara på hur... Alltså drevets mekanismer. För att om man säger så här, de som vill ha bort henne har nu fått en chans. Ja, men den där chansen har hon ju faktiskt gett dem själv. Och det blir ju också lite konstigt om bara hennes vänner ska få, och sympatisörer ska få kritisera ett uttalande. Att motståndarna ska vara tysta då, för annars kan det uppfattas som att det här är ett orkestrerat drev. Yeah. Vem avgör när en kritik övergår till ett drev? Ska man tänka så här, oj, men nu har alla andra sagt någonting, så då ska jag inte säga någonting, trots att jag kanske har ett eget litet take på det här.
Mm. Alltså, jag syns egentligen att de indledende kritikker var ret præcise. Altså, de kom fra journalister, fra nogle af de anerkendte medier, ikke? Og de var sådan meget, afdæmpet, kan man sige, selvom de var, hårde, ikke? Men de handlede om det, der rent faktisk var foregået i den podcast. Ikke om, hvad der mon sker inde i Ditte Okmans hjerne, som hun ikke formulerer, vel? Og det bliver jo sjældent der. Det bevæger sig ret hurtigt væk fra den ordentlighed over i de her spekulationer, som så skal illustrere et indre liv, som vi rent faktisk ikke ved noget om, ikke?
Akkurat det sidste der er jeg ekstremt enig i, og kanskje det er netop det, hvis vi kan liksom koke ned til det poenget, som handler om at på sig selv kjenner du ingen andre. Altså, man kan ikke gå ind i hodene til noe og vite hva som egentlig har skjedd. Og det er jo et faktum at dagens samfunnsdebatt handler veldig mye om at jeg tror jeg vet hva du tenker, Hassan. Og derfor så kan jeg bare snakke om hva jeg tror du tenker. Men det er jo, altså her, hun la seg jo lagelig til for hogg, det må man si. Og bare det å gå inn i, det er veldig mange andre ting Paulo Dana har sagt som man kan tenke sånn, ja, det kan jeg diskutere, det er noe helt reelt å diskutere. Mm. Men akkurat her, når du går inn i liksom IQ-en til folk, så tenker jeg, ja, jeg er glad ingen har kommet her og får vurdere min IQ. For å fortelle at vestlendinger har lavere IQ enn østlendinger, for eksempel, det ville jo tatt seg ut. Ja. Uansett så er jo det å sammenligne IQ på denne måten grotesk.
Der er noget helt andet, vi ikke har talt om, og det er altså Rasmus Paludans navn, som jo lyder som sådan et holbergsk navn, ikke? Ja. Altså I ved Rasmus Montanus, Rasmus Paludanus, ikke? Eller ja, Paludanus, altså, og det er faktisk, I ved jo stykket, Rasmus Paludan ligesom handler om modsætningerne mellem provinsen og hovedstaden, ikke? Altså folket og akademikernes forskellige værdier og sådan noget, ikke? Men faktisk så betyder, så er Paludan, altså navnet, en latinisering af navnet Kjær. Kjær, altså et gadekær, I ved.
Hvor er gatekær?
Det er jo sådan et lille vandområde, ikke? En lille sø, en lille bitte sø. Men det kan også være en sump.
En kjern.
Eller en sump. Ikke?
En sump. Okay.
Så faktisk så kan Paludanus betyde ham fra sumpen.
Netop. Ja. Der ser du.
Men ud over det, så er Paludan sådan et fint dansk navn. Ja. Ikke? Der er en boghandler, der hedder Paludan. Der er en digter, en forfatter, der hedder Paludan.
Du hører norsken, svensken og dansken.
det har blitt en nyhet verden over. Sveriges jamställdhets- och arbetslivsminister Paulina Brandberg har bananfobi.
Likestillingsminister, ja, den svenska likestillingsminister. Ja.
Nettopp. Och Åsa, kan du förklara detta?
Ja, just det. Hon är minister och tillhör partiet Liberalerna. Nej, men det är tidningen Expressen som har avslöjat att hon har bananfobi. Vilket bland annat då yttrar sig i att alla platser som hon besöker, de måste ta bort alla rester av banan. Man måste banansäkra alla platser hon kommer till. Det får inte ligga bananer framme och det får inte ligga några bananskal i en papperskorg. Det får inte dofta banan och så vidare.
Är det ett rimligt krav om det bara är så att du inte gillar banan särskilt mycket?
Alltså detta är ju någonting som rör mig som person och som jag tänker att det kan få vara det.
Efter intervjun med Paulina Brandberg har hon bett om att få lägga till att hon får professionell hjälp för sin fobi mot bananer.
Det här har ju naturligtvis lett till väldigt mycket skratt, latter och så vidare. Lite irritation för... Är det inte divalater? Alltså hur många kan säga att jag har bananfobi så att ni måste banansäkra den här stället? En städerska kan inte göra det, till exempel en vanlig anställd kan inte, men en minister kan tydligen då. Vad tänker ni? Har ni hört talas om det här förut?
Men alltså, varför vill hon sig själv så vondt att hon gick ut med detta?
Ja, därför att det är ju så att det börjar bli problem att så fort ministern ska komma på besök så måste man banansäkra en arbetsplats. Och det är ju krävande uppgift liksom, och jag tror att folk irriterar sig på det här och har ringt journalister, gissar jag.
Det visste sig att bland annat hon tog banan med till ett möte i USA, jag håller på att säga, på Manhattan. Och då var det en som måste resa 40, alltså ta heis 46 etager för att finna en papperskorg och kasta banan i.
Just det.
Så det förde till lite sån extra arbete detta.
Ja. Och hon säger att hon har gått i terapi för det här, men den KBT-psykologen ger jag inte mycket för den har inte lyckats med sitt uppdrag att
KBT, alltså som kognitiv psykologisk hjälp, typ att säga, kognitiv terapi.
Ja. Det är en sak om man är allergisk på någonting annat, om man har fobi. Och så blir det lite lustigt också eftersom hon är jämställdhetsminister och så får folk sexuella fantasier i huvudet. Och vi har ju ett barnprogram, hade ett tag, som heter Bananer i pyjamas och sådär. Så det finns ju många undertoner i det här då.
Det kan man se.
Alltså för att en banan minner om en penis?
Det finns de som tänker så.
Ah, okay.
Och då blir det ju ganska lustigt att hon är jämställdhets... Ja, minister. Ja. Du kanske aldrig har tänkt det, alltså.
Nej, jag hade inte tänkt det.
Det är klart att det var dumt.
Jag är sån en idiot. Men jag syns bananer är så fucking oläckra. Alltså, jag hader bananer.
Jag äter aldrig alltså, banan.
Nej, att få sån en klä banan in i munnen. Ikke? Alltså, det där, alltså, och lukten av en övermoden banan, ikke? Den stinker ju. Alltså,
men har du bananfobi, Hassan?
Ja, måske har jag bananfobi, alltså, ja, måske i en mild grad. Alltså, jag syns det är verkligen oläckert med bananer. Alltså,
jag tycker också det är jätteäckligt, men jag skulle inte säga, alltså, man bestämmer sig väl själv lite grann för om det är en fobi, tänker jag. Jag skulle inte kräva att mina jobbakompisar på Aftonbladet skulle ta bort alla bananer. Bara för att jag inte tycker om banan.
Alltså, mitt förhållande till fobier...
Det är divalat.
Ja, det är det. Ja. Men alltså, helt ärligt, vilka fobier har dere? La oss höra.
Jag kan inte dricka mjölk som jag inte har köpt själv. Eller min exman har handlat.
Alltså, specifikt mjölk. Du kan inte dricka mjölk som du inte själv har köpt.
Nej.
Men kun
men är det en fobi? Blir du
med yoghurt? Vad med yoghurt?
Nej, men det är en annan produkt. Men jag är lite känslig för mjölk.
Men sa du exman och inte Bengt? Alltså Bengt kan inte köpa mjölk, men din exman kan köpa mjölk, sa du det?
Men leverar din exman mjölk till ditt hem?
Jag dricker inte mjölk längre. Men nej, men det var
du blev skild
och sånt här. Nej. Okay. Du då, Hassan?
Jamen, jeg har flere. Altså, akrofobi i sådan en mild grad, ikke? Altså, højdeangst, ikke? Mm. Og så nekrofobi, altså jeg er bange for at dø, men nok endnu mere carcinofobi, ikke, som er angsten for kræft, altså cancer, ikke?
Mm. Altså, men det er vel dødsfobi, det er ikke en fobi.
Jo, men meget specifikt.
Dødsfobi er jo lidt, ja.
Cancer, ikke? Altså en svulst. En sygdomssvulst, ja, men der vokser ind.
Hypokondri er noget andet end fobi. Ja. Det har jeg også haft.
Så har jeg mysofobi, helt klart. Altså sådan angsten for snavs, altså skidt. Altså, I ved, at der er sådan... Altså, jeg har rengøringsvanvid, ikke? Og det kommer af min mysofobi, ikke? Og
så, hvor kaldte du det? Mysofobi?
Ja, myso. Altså, angsten for snavs. Hvad hedder
smuts.
Snavs?
Hvad?
Smus, ja. Mm. Og så helt klart arachnofobi. Jeg hader edderkopper, og jeg kan ikke rejse altså, jeg har kun været i Thailand én gang, og jeg har aldrig fortalt nogen, at den primære årsag til, at jeg ikke vil tilbage til Fjernøsten, er, at de har så sindssygt store insekter. Jeg hader de der edderkopper, så spindler, ikke, som er så store, at man kan høre det, når de går.
Ja. Hilde, du da?
Åh, det er jo det som er så forferdelig ille, for her kommer kanskje min indre liksom, F-ord, som han kalte det etter Kamala Harris, kalte Trump dette. Men jeg synes det er så vanskelig å forholde seg til fobier generelt sett. Angst, forstår.
Men ved du, Hilde, der er noget, der er noget, der hedder fobofobi.
Fobofobi.
Jo. Det du har. Det,
ja, og det, men det er et eller annet med, altså angst, redsel, nervøsitet, absolutt alt, men fobi, det er noe, og vi snakker om den narsisistiske tidsalder, jeg klarer ikke å dy meg for at det er noe litt sånn, jeg trenger dette, og derfor denne likestillingsministeren som krever at alle skal fjerne bananene. En ting er allergi, noe helt annet. Men altså, da jeg var liten, og nå forteller jeg noe som bare gjør at jeg kommer til å høres ut som et fryktelig menneske, men jeg var i en bursdag da jeg var 7 år gammel, og der var det en jente som hadde kommet helt ny til bygda, som sa at hun var livredd for krabber, altså små strandkrabber, små søte strandkrabber uten noe særlig, ingenting makt i de klørene, og at hun hadde fobi for det. Men jeg synes jo sånne krabber er veldig søte, og så var det en pitteliten, skjør liten krabbe som jeg bare rett og slett fant, og så bare kastet jeg den på hun som var livredd og hadde fobi. Som selvfølgelig ble helt sjokkert og rasende, og jeg måtte gå hjem 5 kilometer, fordi at jeg gjorde dette. Så jeg måtte gå hjem. Og det er jo ikke fordi at jeg er et fryktelig menneske, men jeg tror jeg har problem med å forstå, altså det er noe sånn, den irrasjonaliteten som ligger der, som jeg faktisk ikke forstod som 7-åring, og som jeg nå i voksne alder må bare jeg må liksom lære meg til å forstå det. Fordi at jeg forstår det ikke.
De vanligaste fobierna er jo ikke irrasjonelle. At man er redd for høyder, til eksempel, ja, ja. Eller råttor, andre skadedjur og så. Det er ikke irrasjonelt, utan det skal man nok være. Mm. Mjölk kanskje irrasjonelt. Banan er definitivt. Ja, for meg så er den her bananfrågan et uttrykk for individualismens totala urspårning. Mm. Jeg tycker inte om bananer, så därför ska alla andra ta bort sina bananer. Och alla andra ska anpassa sig, och hela den här kränkthetsvurmen som är vår tid på något sätt, den finns inbakad i det här.
Ja.
Och det irriterar mig.
Der er også sådan jævnt før det, du talte om tidligere, Hilde, så er der også de her store fobier, som ligesom er meget dominerende nu i vores tid, ikke? Altså xenofobi, frygten eller modstanden, eller måske endda hadet til det fremmede, men også oikofobien, altså hvad kan man sige, aversionen mod dit eget hjem, eller din egen nation, din egen kultur, ikke?
Hvad hedder det, så du?
Oikofobi, ikke? Mm-hmm. Som kan være tendensen til at altid kritisere eller afvise din egen kultur og fremhæve andre kulturer, som man jo for eksempel ser i i nogle af de her ungdomsbevægelser. Ikke?
Men er det en fobi eller er det ett ideologiskt ställningstagande? Men Hilde, jag måste fråga dig, vad hände med den här din kompis där?
Nej, det hände ju ingenting.
Men var alltså, hon inte sint på dig
förresten? De andra var sint.
Var är hon i dag, Hilde?
Nej, det vet jag inte. Men alltså, de andra var rasende på mig, selvfølgelig, som gjorde detta, som ödla hela bursdagen. Sånn sett, jeg fikk min straff. Jeg måtte gå hjem.
Men stakkars det.
Ja, ja. Men det var ikke synd på mig da. Jeg har lært mig til å ikke utfordre folks fobier på den måten.
Kender I den fobi, der hedder decidofobi, altså frygten for at træffe en beslutning? Kender I?
Nej.
Fordi jeg bor sammen med en decidofob. Altså ikke på det professionelle område, men privat, så er Sara meget decidofobisk, vil jeg sige.
Ja. Jeg tror, den fobien har jeg veldig stor fobi mot.
Ja, det må jeg sige også. Den kjenner jeg ikke igjen.
Men altså, la oss gå ut på en sang som rett og slett Ebba Busch, kristendemokraternes leder, minner meg om da hun ble konfrontert med ministerkollegans bananfobi i Aftonbladet. Hun begynte å tenke på en sang som heter banan, citron, kiwi, et eller annet med hoja, som vi tenker vi kan gå ut på. Er det greit?
Det kan vi gjøre.
Jag bara hör den här banan, melon, kiwi och citron i låten, men jag har inte fobi mot någon utav dem. Banan, melon, kiwi och citron, de häller det i drinken och säger den är god. Banan, melon, kiwi och citron, det enda som vi bryr oss i är att bli kanon.
Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenska Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR och DR, där redaktör för programmet är Ole Jan Larsen. Husk, du kan höra ukens episode allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd och NRK Radio.